Det här är ett sommarprat från Svenska Yle.
Det är en sval midsommardag i Vasa. Jag sitter ensam i baksätet i den stora svarta lyxbilen. Vi åker långsamt i kortege. Bandet och dansarna för sig, jag för mig. Människor springer framför och runt om bilen. Jag hasar ner i sätet för att gömma mig bakom de tonade bilrutorna. Jag tänker förskräckt. Vad händer? Är Michael Jackson här? De bankar på rutan, trycker sina glada, förfriskade ansikten och händer mot bilfönstret och ropar samtidigt glatt mitt namn. Det var roligt att höra det med finsk brytning för första gången, där betoningen är på A och inte på Å. Pandora! Pandora! We love you, Pandora! Det här är mitt första möte med fansen i Finland. Jag har precis slagit igenom hemma i Sverige, men också fått veta att finländarna tagit mig till sitt hjärta. Det kändes lite overkligt och svårt att greppa där hemma. Och nu sitter jag här i baksätet och är lite skrämd, men samtidigt stolt och förväntansfull. Chauffören kör försiktigt genom folkhavet mot scenen och de loger som är i ordning gjorda för mig och mitt sällskap. Mitt namn står på dörrarna på tre olika husvagnar. Det känns stort. Långt ute på fältet ser jag en ensam husvagn med namnet Dr. Alban på dörren. När bilen stannat går vi genast till våra respektive loger. Jag gör mig i ordning och sjunger upp mig lite hastigt, byter om till scenklänning i röd latex. Sen förbereder vi allt tekniskt inför showen. Jag hämtas, det är dags att äntra scenen. Pulsen stiger. På väg upp för den smala trappan till den väldiga scenen möter jag den kvinnliga artist som nyss uppträtt. Hon sträcker glatt fram sin svettiga hand och säger Wigfield, det vill säga Danmarks stora Eurodance-stjärna. Jag är nervös och hänger inte riktigt med. Wigfield, undrar jag nyfiket. Jag har svårt att höra på grund av det öronbedövande jublet från 30 000 Eurodance-älskande finländare. Jag ska göra mitt första gig på Rantarockfestivalen och är väldigt nervös över allt som kan gå fel när man kommer direkt till gigget utan riktig soundcheck. Wigfield, frågar jag igen. Well, Bitchfield, skojar artisten och ler brett. Jaha, säger jag. Och fattar fortfarande ingenting. Pandora, säger jag, så högt jag kan för att överrösta introt som bandet börjar spela. My name is Pandora! Fast egentligen heter jag Anneli Magnusson. Och idag är jag din sommarpratare. Jag kommer att tala om min stora kärlek till Finland. Och Finlands kärlek till mig. Som faktiskt har räddat mig några gånger i mitt liv. Kanske min kärlek till Finland ligger i generna. Min mormors släkt kom nämligen från finska Karelen. Mormor själv var född i norra Sverige, en bit utanför Östersund. Och där träffade hon morfar som hade en släktgård i byn Hara med utsikt över storslagna fjäll och Storsjön, där historien säger att Storsjödjuret bor. Kärlek uppstod och där föddes min mamma. När mamma bara var 16 år gammal träffade hon en stilig man på dans. Han hörde hemma i södra Sverige och reste runt i landet och sålde äpplen. Och nu hade han kommit till mammas hemby. De dansade så bra tillsammans, brukar mamma berätta. När det var dags för äppelförsäljaren att återvända hem tyckte han att mamma skulle hälsa på honom i Surahammar, 500 kilometer söderut där han bodde. Mamma var tveksam till en början men kände sig trygg med att han skulle både boka och betala för tågbiljetten. Hon var ung och mycket vacker och fick ofta höra att hon liknade Sofia Loren. Hon längtade efter att se något mer av världen än den lilla by där hon och hennes familj bodde. Morfar och mormor var helt emot att deras dotter skulle åka så långt hemifrån. De tyckte inte om äppelförsäljaren. Men mamma åkte. Returbiljetten hade äppelförsäljaren, som senare skulle bli min pappa, inte råd med, sa han, när mamma ville åka hem igen. Och snart blev hon gravid med sitt första barn. Många år och 5 barn senare tog mamma, jag och min lilla syster nattåget till Östersund för att hälsa på morfar och mormor, som vi såg allt för sällan, men alltid längtade till. I en av tågvagnarna satt några ungdomar och spelade gitarr och sjöng så vackert i stämmor. Deras glädje att sjunga tillsammans lyste i ögonen och var något jag aldrig sett förut. Jag upplevde att jag drogs mot dem. Steg för steg var jag närmare. Och plötsligt satt jag där på golvet, mitt i musiken, mellan dem. Och tillät mig att uppfyllas av energin och glädjen. Jag var 10 år, blundade och tänkte: varför kan det inte kännas så här hemma hos oss? Här vill jag vara för alltid. Min pappa ville inte att jag skulle spela gitarr. Han rent av förbjöd mig. Men tack vare att mamma betalade mina gitarrlektioner i smyg i alla år, och tack vare att vår snälla granne Affe skjutsade mig till körövningarna i kyrkan, blev jag till slut så duktig att spela gitarr och att sjunga att jag kunde söka till musikgymnasiet i Västerås. Året var 1986 och jag blev överlycklig när antagningsbeskedet kom med posten. Jag fick överta stora syrrans lägenhet eftersom hon skulle flytta till Stockholm. Allt enligt planen. Vilken frihetskänsla. Det kändes bra att flytta hemifrån och lämna ett på många sätt olyckligt hem bakom mig. Jag kunde en gång för alla musicera på riktigt så mycket jag ville, eftersom pappa inte kunde förbjuda mig längre. Ett kort tag efter min flytt till Västerås fick jag ett erbjudande från några låtskrivare i stan som sökte en demosångerska med attityd i rösten, som de sa. Bara några år efter att jag avslutat min musikutbildning fick jag skivkontrakt och vi släppte låten Trust Me, som gick raka spåret in på radiolistorna. Helt otroligt. Nu gick det fort. Jag skrev kontrakt med ett stort skivbolag som ville ha ett album, och det bestämdes att jag och artisten Leila Kay skulle ut på en gemensam turné. Men först skulle jag stylas och fotas. Jag var ovan framför kameran och kände mig obekväm och tillgjord i allting de satte på mig. Jag glömmer aldrig när stylisten bad mig ta av mig tröjan och BH:n så han kunde tejpa upp brösten, som han sa. Jag var 22 år och tejp eller inte, det såg precis likadant ut, om man säger så. 90-talet var en spännande tid då den elektroniska musiken fullkomligt exploderade. I Sverige blev Eurodance den största musikexporten under flera år, och jag blev Skandinaviens mest säljande artist. Man skulle vika ut sig och kläder i latex och metallfärger var på högsta modet. Medierna älskade att skriva om Pandora och kallade mig teknodrottning och en pionjär i sin genre. Timingen var perfekt. Världen verkade ha längtat efter glada refränger, rapverser, hooklines att sjunga med i och raka beats att släppa loss till. Jag var en av de första från Sverige att slå även utomlands. Det berodde mycket på att jag sa upp avtalet från det första skivbolaget och istället tecknade ett världsomspännande kontrakt med ett annat som gjorde mig till sin högsta prioritet 1996. Tillsammans släppte vi mitt tredje album Changes. Jag sålde platina och guld för varje singel och album jag släppte, I synnerhet i Finland, Sverige, Australien och Japan, där min publik bara växte och växte under en period på 10 år. Jag turnerade, slog publikrekord, gifte mig, spelade in skivor, gjorde tv-program i olika världsdelar och tidszoner tills en dag när det tog stopp. Musikindustrin gick in i en omfattande kris eftersom den digitala musiken tog över den fysiska CD-skivan. Också mitt privatliv krisade. Jag var trött, ända in i själen. Och det visade sig att min dåvarande man missbrukat företagets ekonomi. Efter 8 år tillsammans, dygnet runt, trodde jag att jag kände min man. Vi träffades när min karriär var i full rullning på några av mina Sverige-turnéer och han presenterade sig som min turnéledare. Han arbetade även på mitt svenska skivbolag. Vi blev snabbt ett par och gifte oss. Det var skönt att luta sig mot honom som redan var i musikbranschen och visste mycket mer än jag, trodde jag då i alla fall. Att han aldrig hade en krona över, eller körkort, eller ens någonstans att bo, bekymrade inte mig så mycket, till en början. Jag hade ju skivkontrakt och en femrumslägenhet i fashionabla Stocksund i Stockholm. Däremot gjorde det ont att han då och då påpekade att jag var ful. Samtidigt gick karriären spikrakt uppåt. Mitt skivbolag släppte min musik i fler och fler länder. Förskottsbeställningar på album, flera 100 000 exemplar, blev vardagsmat. Det här innebar självklart turnéer som avlöste varandra utomlands och månader på resande fot. Själv hade jag svårt att hinna njuta av framgångarna. Jag mådde inte bra i mitt äktenskap. Tappade steg för steg mitt självförtroende. Åt medicin för min magkatarr, gick på andningskurs då jag hade svårt att andas och var stammis hos olika psykoterapeuter med diverse metoder. Jag kände mig dum och generad när min nyblivna make påpekade min dåliga hy eller skrattade bort mina kärleksförklaringar. Det var någonting som inte stämde. Men vad? Hade han någon annan? En helt vanlig sommardag i augusti 2003 förändrades mitt liv för alltid när polisen knackade på dörren. Jag öppnade och förberedde mig mentalt, blixtsnabbt, på att någon i familjen hade dött. I slow motion såg jag deras munnar röra sig. Jag hörde dem säga mitt namn och någonting om att jag var misstänkt för grovt skattebrott och bokföringsbrott. Jag? Det skulle tydligen hämta mig till förhör. Hur kan det vara möjligt, hann jag tänka, medan adrenalinet rusade. Allt samtidigt som jag behöll ögonkontakten med de två poliserna som för att försöka förstå vad de faktiskt sa. Långsamt vaknade jag ur chocken och började gå snabbt runt i huset skrikandes min mans namn. Vad har du gjort? Gallskrek jag. Vad har du gjort? När jag fann honom längre in i huset sa han med låg röst. Du behöver en advokat. Jag visste inte det då, men det här blev början på en 16 år lång skatteprocess. Ja, du hörde rätt. Jag började med att skilja mig, sedan försökte jag rädda mig och bolaget genom år av många och långa rättsprocesser och slutligen kom domen. En dom som innebar samhällstjänst i 3 månader för mig, trots att min före detta make vid 2 tillfällen erkände i rätten hur han ljugit och gömt både kvitton, min och företagets post och hur han missbrukat företagets ekonomi. Allt väl gömt bakom min rygg. Skatteverket påpekade att jag som ensam styrelseledamot hade ansvaret att se till att det här inte kunnat ske. Men hur skulle jag ha kunnat stoppa något som jag inte visste pågick? Han var ju min man. Vi älskade ju varann. Hans förklaring var att när det fanns pengar på kontot så måste han spendera dem. Mitt namn är Anneli Pandora Magnusson och idag är jag din sommarpratare. Jag skilde mig så fort det var möjligt och samtidigt som den processen pågick skulle jag efter 8 framgångsrika år utomlands nu göra comeback i Melodifestivalen i mitt hemland Sverige. Året var 2003 och under tiden jag satsade stenhårt på hemmaplan igen försökte jag få grepp om det kaos mitt liv hade blivit. För att göra en lång historia kort träffade jag en ny man som erbjöd sig att hjälpa mig. Alla varningsklockor ringde och jag var på min vakt. Skadad och märkt efter min skilsmässa, fast besluten att inte upprepa samma misstag. Vi bestämde hur som helst att jag skulle hämta honom på Arlanda när han kom hem ifrån en längre vistelse i Spanien. Han kom till mitt hem med 2 resväskor och relativt snabbt märkte jag att det utvecklades till något jag inte var redo för. När det gått en vecka och han fortfarande var kvar undrade jag om han inte behövde åka hem till sig. Han bodde i Västerås, bara några mil längre bort. Vill du inte ha mig här längre? Svarade han med ett flin. Jo, ja, eller vad menar du? Jag tyckte det var ett konstigt svar. Och beteende. Jag var vilsen och ekonomin körd i botten. Han var påstridig men hjälpsam i en kaotisk tid i mitt liv. Efter 3 månader blev jag gravid. Ur ett världsligt perspektiv var det den sämsta tajmingen någonsin jag vet. Men jag upplevde att kärleken till bebisen i min mage gav mig en ny inre styrka. Den blivande pappan blev också väldigt glad och vi blev nu ett par. Även om jag inom mig kände att allt hände för fort. Det svenska skivbolaget tyckte att jag skulle satsa på Mello igen 2004. Jag gick inte till final den gången heller, men barnet jag bar på i 50 månaden var en större vinst för mig. Den blivande pappan var väldigt romantisk och som sagt hjälpsam. Och jag var tacksam. Jag var så in i Norden tacksam att han stod vid min sida när alla andra försvann. När kronofogden kom på besök, när jag var på kriminalvårdsmöte för att tala om mitt potentiella straff om jag blev dömd för skattebrottet, det vill säga. Men mest tacksam var jag för att jag äntligen skulle få bilda en egen familj. Vi hade det trots allt bra tillsammans under omständigheterna. I 9 månader tills jag kom hem från BB. Den natten somnade han onykter på soffan. När jag väckte honom försiktigt med bebisen snusandes på axeln flög han upp emot mig rasande och svor. Jag blev helt paff och faktiskt rädd. Tankarna snurrade i huvudet när jag förvirrat såg hur hans mörkbruna ögon ändrade färg till svart. Med tiden insåg jag att pappan till mitt barn drack för mycket. Det visade sig även att han precis som min exman inte heller hade någonstans att bo. Han hade heller inget arbete eller körkort. Men jag bestämde mig för att vi som nybliven liten familj skulle klara det tillsammans. Det var bara den lilla detaljen att han själv inte tyckte att alkoholen var det största problemet, utan att det var jag. På väg in i ett medberoende beteende försvarade jag honom i offentliga sammanhang, men även för mig själv hemma när han blev hotfull. Vår bil hade slutat fungera så vi fick låna grannens gamla skrothög ett tag tills den inte heller fungerade längre. Jag hatade den bilen. Jag hatade min situation. Och medan rött slog om till gult och sedan grönt ljus planerade jag hur jag skulle lämna honom och börja om någon annanstans. Media följde både rättsprocessen mot Skatteverket och den jag tillsammans med Musikerförbundet samtidigt drev gentemot mitt första skivbolag som var skyldig mig inte mindre än 6 miljoner kronor i outbetalade royalties. Jag bad, käre gode Gud, ge mig 10 spelningar så jag kan betala bunten med räkningar och barnförsäkringen. Veckan därpå fick jag svar från en finsk bokare som jag kontaktat på vinst och förlust. Hon sa att hon hade bokat 10 gig till mig i Finland. Du menar att det är förfrågningar, svarade jag. Nej, det är dina om du vill ha dem. Vill du ha dem eller inte? Jag lyfte blicken, log och tackade. Mina finska förfäders hemland blev min räddning. En bit in på 2000-talet tvingades skivbranschen till slut att acceptera att CD-skivans tid var förbi och den digitala musiken var här för att stanna. Detta resulterade i många tuffa år för min bransch. Som tur var verkade inte livepubliken få nog av glad Eurodance, så 10 gig i Finland blev 20, som blev 50 och fram tills nu har blivit flera hundra. Japan öppnade upp sig igen då jag spelade in ett remixalbum. Remixversionen av min hit Don't You Know tog sig upp på listorna i Japan och sålde guld. Jag åkte dit igen och det var fantastiskt roligt att damma av japanskan, göra några mindre men utsålda spelningar och många intervjuer. Konnichiwa minasan, panchan des. Hej allihop, Pandora här. Nu höll väl livet ändå på att vända. I Finland var jag livrädd de första skakiga spelningarna efter kraschen några år tidigare, eftersom jag för första gången under mitt artistnamn Pandora skulle vara helt ensam på scenen. Budgeten räckte till mig, ljud, ljus och 2 snälla men på tok för förfriskade finska tekniker. En av dem föll en gång spikrakt baklänges mitt under showen. Där fick han ligga tills jag sjungit klart, eftersom den andra tekniken fick fullt upp med att både sköta ljudet och ljuset. Ingen påkostad världsstjärneshow den här gången visserligen. Bara jag, mina hits och publiken. Jag måste erkänna att mitt ego fick sig en törn under den här tiden. Glamouren lyste med sin frånvaro. Jag minns en kväll i någon avkrok någonstans i Finland i en liten klubb med dålig inomhusluft och utsliten inredning då jag plötsligt hör mig själv säga: vad hände Anneli? Du som var världsstjärna. Då känner jag en mjuk hand på min axel. Jag vänder mig om och möter en ung tjejs blick. Hon drar ett snabbt andetag, spärrar upp ögonen och säger entusiastiskt: det är du! Vet du, ingen här i byn trodde att Pandora verkligen skulle spela här ikväll på riktigt. För hit kommer inte ens finska artister. Men jag har sagt till alla att Pandora är en riktig stjärna och därför kommer hon, och jag hade rätt. Rörd och skamsen hör jag min inre röst säga: Anneli, du är en av dem. Vad hade jag trott? Att jag var en bättre människa än alla som bor i den här byn. Jag är ju själv uppvuxen i en liten by på landet. Min egen sanning kom i fatt mig. Och tjejen lärde mig att en riktig världsstjärna gör inte skillnad på publik och publik. Vi är alla bara människor. Stärkt av nyvunnen insikt gick jag med stolta steg upp på scenen och gav järnet. Ofta när jag talar om min relation till Finland berättar jag hur jag redan första gången som ung nybliven stjärna upplevde att landet och människorna liksom la armen om min rygg. Den känslan har bevarats genom hela min karriär. I med- och motgång har jag känt armen varsamt bakom ryggen. Inte så konstigt kanske att jag just i Finland till slut även fann den stora kärleken i Mikko när han höll mig i sin trygga famn för första gången i Björneborg i november 2013. Jag hade ett Picoyolo lilla julsgig och Mikko var där för att ansvara för backstage och assistera artisten, som alltså var jag. Så här snart 8 år senare och förlovade tycker jag fortfarande att han gör ett jättebra jobb. Relationen med Mikko och att vi delar livet mellan Sverige och Finland har gett oss det bästa av 2 världar. Dessutom har det hjälpt mig att landa i mig själv. Jag tycker också att det fört mig ännu närmare det finska i Finland. Nu ser jag landet och människorna även genom hans ögon, bortom publiken och scenområdet, och plötsligt så fick bastun en central roll i mitt liv och i vår lägenhet. Mikko tycker det är jätteroligt att driva med hur kallt jag vill ha det i bastun och kan på skoj säga när vi ska basta tillsammans och jag undrar om bastun är redo snart. Vad menar du? Ska jag sätta på den? Jag har lärt mig vackra ord som kultsi och kaunista och att älska karelska piroger med äggsmör. Min karelska mormor skulle säkert fälla en glädjetår. I lokaltidningen blir jag kallad Porin Minie, alltså Björneborgs svärdotter, när de skriver om Mikko och hans tidigare hockeykarriär i Porin Esset. Och inte minst har jag blivit en del av Mikkos finska familj. En omtänksam och glad familj som är just så där som jag drömt om men inte riktigt trott fanns på riktigt. Jag behövde visst resa jorden runt flera varv, kors och tvärs i Sverige och Finland, gifta mig, skilja mig, föda barn, hitta Gud och döpa mig, göra samhällstjänst, släppa 12 album, anlita olika advokater och ta hjälp av kronofogden för att en gång för alla få ut min före detta ur mitt liv och mitt hus, som han in i det sista vägrade att lämna, samtidigt som han sa att han skulle krossa mig. Så mycket besvär för att hitta mig själv och ömsesidig äkta kärlek. Och jag vet att det kan låta helt galet, tro det eller ej. Men första gången jag mötte Mikko hörde jag återigen den där rösten inne i mitt huvud. Och den talade engelska till och med. Den sa, don't let this man pass. Don't let this man pass. Alltså, låt inte den här mannen gå dig förbi. Kanske du tycker det låter konstigt att höra en sån där röst. Eller kanske du är av sorten som tycker att det låter rimligt om jag säger så här. Jag vill gärna tro att det är så här Gud talar till oss människor. I alla fall till mig. 6 år efter samhällstjänsten som jag fick som straff för det där påstådda skattebrottet hände det som jag väntat på under alla år. Jag fick upprättelse. Samhällstjänsten valde jag för övrigt att göra på kyrkans härberge för hemlösa. Människorna som bodde där trodde inte för en sekund att jag verkligen var Pandora eller att jag gjorde samhällstjänst, trots att jag berättade som det var. De trodde inte att någon som jag kunde hamna där. Det här inbjöd till innerliga och fina samtal som jag aldrig glömmer. Alternativet till samhällstjänst hade varit fotboja, men det hade ju inte alls blivit lika spännande. Hur som helst, 6 år efter att jag avtjänat mitt straff kom ett brev med posten. Några enkla rader med frågan om jag ville ha resning i skattemålet. Ja eller nej? Det var bara att kryssa i ändra alternativet. Nog för att jag är en sån som tror att sanningen alltid vinner till slut. Men när det väl händer blir man ju ändå överraskad. Glatt överraskad. Efter att jag med bultande hjärta och stadig hand kryssat i ja, blev jag efter en ny rättegång friad i Svea hovrätt. Allt som allt tog det alltså 16 år från det att poliserna hämtade mig till förhör den där sommarmorgonen, tills att rätten drog ett streck över det hela. Ett streck. Vilken revansch. Så länge som jag har min son, mina syskon, min mor och många vänner i Sverige kommer jag att ha en fot i båda länderna. Men tänk, när min son vuxit upp, om Mikko och jag hittar vårt drömboende i Finland, där jag i framtiden kan utveckla mitt företag och alla mina oförverkligade idéer. Det pirrar i magen vid tanken på att det faktiskt kan bli möjligt. Min son, som numera närmar sig 17 år, njuter redan av att ha huset för sig själv när jag är i Finland. Ibland följer han med och stannar några dagar med oss i stugan i Reposari eller Räfsö utanför Björneborg. Den platsen älskar vi allihop. På tal om ställen man älskar. Jag bodde i drygt 20 år i en stor 1700-tals herrgård. Jag flyttade dit i början av karriären när jag nyss skrivit ett fett skivkontrakt i Tyskland och släppte tredje albumet Changes. De tre sista åren bodde Leon och jag själva i herrgården, tills en dramatisk dag när allting igen en gång vände. Det började med att jag hörde ett konstigt ljud från övervåningen. Vi var på bra humör och hade nyligen kommit hem från en fantastisk turné i Australien. Jag tvättade den tredje maskinen tvätt när vi båda hörde de konstiga ljuden från övervåningen. Det lät ungefär som fötter som stampar. Vi tänkte båda samma sak. Och min son tog mig i armen och sa lugnt men bestämt: "Mamma, vi måste ut ur huset. Det är någon på övervåningen." Det var den 7 december 2017. Klockan var 7:30 på kvällen och Leon och jag sprang för livet, hand i hand, ut i snön i bara tofflorna. Vi stannade inte förrän vi hörde starka smällar från huset. När vi sakta vände oss om möttes vi av svart rök som vällde ut genom de exploderande fönstren. Har de tänt på? Tänkte vi båda. Men ingen var där. Brandkåren sa att det var torktumlaren med smutstvätten från Australien som hade börjat brinna. Trots att jag älskat herrgården och några av de fina minnena jag hade skapat där, blev de mindre fina minnena till slut fler. Och på ett sätt fick det gå upp i rök och försvinna i branden. Det var helt enkelt dags att tacka för den här tiden. Starta om på nytt. Ömsa skinn. Hur det kom sig att jag varit på husvisning i en nybyggd villa 2 timmar innan branden har jag fortfarande ingen förklaring till. Men jag blev varm i själen av att tajmingen ännu en gång var perfekt. Eftersom just den villan blev vårt nya hem bara 10 dagar senare. Där bor vi fortfarande och den har fått symbolisera hopp och en ny epok. Det var på grund av branden, kan man säga, som cyklingen kom in i mitt liv. Jag ville lära känna min nya omgivning efter flytten till villan i Kungsör och gav mig själv en cykel i present. När min sons kompis mamma stannade till på sin cykel en sommardag när jag klippte gräsmattan undrade hon om jag skulle hänga med. Jag stängde av gräsklipparen och svarade självklart. Från den dagen cyklar vi tillsammans några gånger i veckan. På min 50-årsdag i fjol önskade jag mig och fick en jättefin mountainbike i present av Mikko, alltså en terrängcykel. Om jag gillat skogscykling tidigare så blev den glädjen ännu mer glädjerik på en mountainbike. Naturen är vacker året om och vi älskar hur cyklarna äter sig fram över rötter och stenar på skogsstigar och slingriga grusvägar. Stresshormon byts ut till glada endorfiner och man blir så lugn och glad i kropp och själ. Idag kan jag även stolt presentera mig som certifierad mountainbike guide. Ja, jag passade på att utnyttja tiden under pandemin till någonting positivt. Nu är jag redo att underhålla människor i kombination med cykling. Förhoppningsvis redan i sommar. När jag var liten hade jag två starka önskningar. Att Gud skulle använda mig på det bästa sätt han kunde. Och att mamma skulle våga ta ut skilsmässa eller åtminstone rymma hemifrån med oss barn. Kanske är det just den längtan att se henne lycklig som gjorde att jag själv tagit varje chans på gott och ont att uppleva livet. Det som hon inte fick. Idag är min älskade mamma Sylvia 82 år och längtar fortfarande hem till Hara som hon lämnade som 16-åring för ett liv som inte blev som hon hoppades. När jag nu mer väl får hjälpa henne att tvätta håret lyser hon upp och stampar takten när hon samtidigt får lyssna på Elvis och dricka ett glas gräddlikör. Hon säger var 50 minut att hon är så stolt över mig och så glad över att hon fått mig och att jag trots allt blev artist. Hon är också glad över att jag träffat en snäll finsk man och uppträder i Finland. Finnarna är ett bra folk, Anneli. Det har jag alltid sagt. Och uppträda i Finland har jag sannoliken fått göra. Inte bara resa land och rike runt och sjunga mina hits, utan dessutom har jag fått äran att tävla i fantastiska sammanhang som The Masked Singer och kommit på andra plats i UMK, Finska Melodifestivalen. Min pappa försonades jag aldrig personligen med. Han gick hastigt bort i en hjärnblödning när han bara var 58 år gammal. Året innan jag fick mitt stora genombrott. Mitt namn är Anneli Pandora Magnusson och idag har jag varit din sommarpratare. Tack för att du har lyssnat.
Vegas sommarpratare produceras för Svenska Yle av Parad Media.